Hej och välkomna till A-radion i Partille närradio. Vi är ett, vad ska man säga, ett socialdemokratisk talkshow kan man väl mer kalla oss. Men en ständigt återkommande gästen Jonas Athenius även med oss här i studion idag. Välkommen Jonas Athenius, kommunalråd eller oppositionsråd om man så vill för Socialdemokraterna i Göteborg.
Varmt tack för det, Ruben.
Vi ska prata om en rad frågor om det du håller på med i kommunpolitiken, men också lite om någonting du kanske inte håller på med så dagligen. Det är nämligen så att det är kyrkoval i antågande. Och jag är faktiskt full disclaimer. Jag är själv inte medlem i Svenska kyrkan. Jag är väl agnostiker skulle jag beskriva mig som. Och jag, i och med att jag också är född i Nederländerna, så skrevs jag aldrig in automatiskt till kyrkan. Så jag kan tyvärr inte rösta, men där, du kan ju det. Du är ju medlem. Är du själv, skulle du beskriva dig som kristen och troende?
Jag skulle absolut beskriva mig som troende. Det ska jag göra, och det har jag nog varit i alla år, mer eller mindre. Ganska rationell i botten i mitt vardagliga, men visst, jag har en tro. Det har jag.
Mm. Vi ska prata lite om de stora frågorna i kyrkovalet här snart. Men först tänkte jag bara lite berätta lite, vi har ju hört tidigare här i A-radion om dig och hur du kom in i politiken, men du har ju också varit, har jag förstått, lite aktiv i kyrkan tidigare i alla fall, under din uppväxt.
Jag är inte direkt aktiv, men vi bollar ju lite här också kring det här med vad man har för historia bakåt och så vidare. Och när jag gick i grundskolan, framförallt i mellanstadiet, så hade jag en kantor som lärare. En äldre herre som jag är uppväxt i Ytterby utanför Kungälv, och han var då kantor i Ytterby kyrka som jag är uppväxt. Och vi började varje morgon, då var det god morgon till magistern, och sen var det psalmnummer någonting under tre år. Så psalmerna, ja, de rullade på där, och vi var ute och sjöng på äldreboende och annat på den tiden. Så att, ja, det blev en väg in i det på ett lite udda sätt, kan man säga. Det var nog den sista läraren av den rangen, så att säga då. Men så var det.
Gött. Jag tänker att vi ska dra igång direkt med lite musik, och på temat så börjar vi med Jesus etc. med Wilco. Kommer här. Jesus etc. med Wilco. Du lyssnar på A-radion i Partille närradio med mig, Ruben Malmström, och vår gäst idag Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi pratade kort lite här innan musiken om det stundande kyrkovalet som äger rum den 19 september, alltså imorgon. Även idag, om man har svårt imorgon, så kan man förtidsrösta. Många av er har säkert fått hem brev i brevlådan redan. Men man kan också gå till en förtidsröstningslokal på en rad platser. Jag vet inte exakt var den ligger i Partille, där vi sänder just nu. Däremot i Göteborg, som jag själv kommer från, så finns det en i Nordstan till exempel, som är väldigt synlig mitt i Nordstan, i krysset där. Men det går ganska enkelt att googla fram. Om man ska komma ihåg att Svenska kyrkan är ju en gigantisk organisation. Den har cirka, jag kan ha fel nu, men den har flera miljoner medlemmar. Jag tror det är runt 5 miljoner medlemmar, va? Som omsätter en hel del pengar och som gör en hel del bra saker. Och därför finns det väldigt goda skäl att rösta om man är medlem. Jag är ju själv inte medlem, men hade jag varit det, tycker jag att, som alltid i de organisationer där jag är medlem, så är det viktigt att man är med och påverkar. Men vi har med oss en som är medlem i Svenska kyrkan, en good Christian, Jonas Athenius. Tänkte vi ska, innan vi går in på varför det är viktigt just det här kyrkovalet, så tänker jag, en sak jag tycker är intressant med kyrkovalet, jag är själv som sagt inte kristen, däremot så tycker jag väl väldigt mycket om kristna värderingar och synen på människor som kristendomen bygger på. Den tycker jag är både intressant och väldigt klok för det mesta. Och jag tycker det är någonting man hämtar mycket, som jag i alla fall hämtar mycket inspiration från som socialdemokrat också. Och du är ju också socialdemokrat. Och jag tänker bara först, det är ju lite, det är kontroversiellt för vissa att partier ställer upp i kyrkan, men om du skulle sammanfatta, vad är det som gör att det är naturligt som socialdemokrat utifrån våra värderingar att också ställa upp i kyrkan?
Nej, men i grunden så är ju kyrkan, det är ju ingen värderingsfri organisation, utan den är ju baserad på grundläggande värderingar om allas lika rätt och värde och så vidare. Och jag tycker att det är en tydlig också marknadsföring att man då som också i vårt fall då Socialdemokraterna som ställer upp i kyrkoval som nomineringsgrupp, mm. att också man vet vad vi står för i grunden.
Mm.
Det är en viktig del tycker jag i det här. Så att den är opolitiserad, det finns inte för mig.
Nej, det är det. Det kommer ju, det finns ju en rad andra partigrupper eller nomineringsgrupper som är, vissa har kopplingar till partier, till exempel Sverigedemokraterna ställer upp. Alternativ för Sverige ställer upp bland annat. Varje röst eller varje nedlagd röst är ju i praktiken också ett ökat inflytande för dem. Sen finns det partigrupper som inte har direkt partipolitisk anknytning, men de kommer ju alla vara med vid samma beslut, vid samma bord. Och då är det ju en fördel att veta vilka värderingar står de som sitter där. För det vet man med Socialdemokraterna. Vi står för solidaritet, vi står för medmänsklighet, vi står för jämlikhet, vi står för allas lika rätt. För att man ska slippa bli diskriminerad, för att man ska behandla sina anställda schysst. Kyrkan är en organisation som anställer otroligt många. Jag tänker också på tal om det arbete. Du har ju en lång bakgrund som byggnadsarbetare. Där tycker jag det finns en intressant koppling mellan socialdemokrati och kristendom. Vi bygger väl lika mycket nästan på protestantismens tankar om hårt arbete, strävsamhet, skötsamhet, värdighet. Lika mycket som vi bygger på ja, men liksom ideologiska teorier och så. Och jag tycker det är en naturlig ingång också i kyrkopolitiken som socialdemokrat. Att det är de värderingarna som ska fortsätta styra kyrkan.
Mm. Nej, men jag tänker, det finns många paralleller för mig i alla fall som jag ser det. Om man ser utifrån också socialdemokratiska grundvärderingar som stämmer väl överens också med, tycker jag, kristna grundvärderingar. Alltså allas lika värde och rätt. Mm. Det handlar om solidaritet. Mm. Det handlar om icke-diskriminering, att öppna upp och välkomna alla och så vidare. Mm. Och här är det väldigt tydligt tycker jag just i kyrkovalet. Det visas också att det finns ju starka krafter på högersidan och högerkonservativa sidan som verkligen vill vrida klockan tillbaka. Som yeah. också tar exempelvis det här att viga samkönade par är en typisk sån fråga. Mm. Som vi har fått kämpa med länge och där vi kommit långt.
Mm.
Men det fortfarande finns krafter som tycker att vi har gått för långt.
Mm.
Och jag med dig, snacka om att stå upp för alla människors lika rätt och värde. Oerhört viktigt att vi har krafter som från Socialdemokraternas sida som står upp för en öppen folkkyrka och värnar just de här krafterna då, om ett mer jämlikhet och jämställdhet och allas lika rätt och värde. Mm. Otroligt viktigt.
Mm. Vi ska prata vidare om det alldeles strax, tänkte jag. Vi kör först en liten låt. Nu får vi se om det är... Det finns ju olika versioner av den här låten. Jag hoppas att detta är den bra versionen, men jag är inte säker på det. Men vi chansar. Heaven Under Minds från Jesus Christ Superstar kommer här. Heaven Under Minds från Jesus Christ Superstar. Det var inte den versionen jag hade hoppats på att det var, men den som kommer direkt från filmen. Men den här var, den är också bra, så att jag är nöjd. Jag hoppas att det, ni lyssnare är det också. Och på tal om det, ni lyssnar alltså för er som nyligen tillkom på A-radion i Partille Närradio med mig Ruben Malmström och Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi har lite kyrkovalupptakt kan man säga här när vi tjuvstartar valvakan lite. Det är nämligen så att det är kyrkoval imorgon, men man kan redan nu förtidsrösta. Så ni som inte redan röstat eller som inte har möjlighet att rösta imorgon, kom ihåg att göra det idag, annars är det imorgon. Det är väldigt viktigt att man deltar i som medlem i Svenska kyrkan och påverkar sitt organisation när man är medlem i och vilka värderingar som ska styra den. Jag tänker vi ska prata lite mer om det, men vi kör faktiskt en låt till. Det finns så mycket musik på kristet tema som är faktiskt jäkligt bra. Oavsett om det är, om den är liksom, om budskapet är kristet eller inte, så finns det, så har ju kristendomen inspirerat väldigt mycket bra musik. Och Jonas, jag tänkte att vi ska slå två flugor i en smäll här, för jag vet ju sedan en tidigare sändning att du gillar Black Sabbath en del.
Det stämmer. Jag är ju gammal hårdrockare som man sa på den tiden, och Black Sabbath var en av favoriterna.
Uh-huh.
Och vi satt och spånade här nu vilka typ olika låtar, högt och lågt i olika genrer. Och om man tar inom hårdrocken just, så kanske inte våra lyssnare här främsta hand förknippar Black Sabbath med liksom någon form av kristendom och annat, utan kanske precis tvärtom.
Ja, jag som är lite yngre och faktiskt aldrig lyssnat mycket på hårdrock, jag har alltid haft bilden av att genren generellt, men i synnerhet Black Sabbath, är liksom närmast satanister.
Ja, men absolut. Jag tror många delar det. Och det är inte riktigt sant, skulle jag säga. Det var mycket de här nedstämda gitarrriffen och så vidare som låg till grund till det och viss stilen. Men vi har ju faktiskt ett exempel här som vi hade nu i arkivet kopplat till deras basist på den tiden där, och låtskrivaren, och han var ju också troende katolik, Geezer Butler. Han har gjort den här låten då som heter After Forever, och den har ju faktiskt strofer i också kopplat just till If You Believe in God och så vidare. Så att det är lite intressant tycker jag, som är bara en liten parallell. Vi hade ju den här.
Ja. Den kommer här. After Forever med Black Sabbath. After Forever med Black Sabbath, som är ett gammalt favoritband till vår gäst idag i A-radion här i Partille Närradio. Jonas Athenius med oss här idag, socialdemokrat. Vi pratar lite om kyrkovalet som äger rum imorgon. Ja, för er som lyssnar på det nu i direktsändning, åtminstone den 18 september, det kan ju vara så att ni också vaknar upp efter och hör detta i reprisen efter kyrkovalet, och då med ett facit i hand med en gigantisk socialdemokratisk valseger. Och då får ni tyvärr hålla er några år inför nästa kyrkoval helt enkelt, men då kommer här en tidig påminnelse om att rösta även i nästa val så att vi kan få en ny valseger. Men vi ska återgå till att prata lite om kyrkovalet i år nu 2021 då, för det är viktigt, det som äger rum imorgon. Jonas Athenius, kommer du själv gå och rösta imorgon?
Absolut, jag är lite av en traditionalist där. Jag röstar, jag har alltid faktiskt röstat i princip på valdagen. Jag tror jag har förtids röstat en gång generellt, oaktat om det var kyrkoval eller vanliga val. Men annars håller jag mig till valdagen där. Så att jag kommer gå, absolut. Kommer gå på vår lokal på hemmaplan här i Torslanda där jag bor. Och har också gjort en deal med min dotter där och hennes kompis att de också ska gå och rösta nu. Och de är 17 år, så att det är lite udda här i kyrkovalet. Man får ju rösta redan när man är 16. Så att de gör ju sitt första val, så det är också lite extra, ja, lite stort helt enkelt att få gå bakom skärmen där och lägga sina tre sedlar, för det är ju också tre sedlar här. Så att,
ja, det är det. Det visste inte jag faktiskt.
Ja, jo, men det är det lokala till lokalt, och sen har du stiftet, och så har du då kyrkomötet på nationell nivå. Så att det är tre sedlar även här.
Precis. Och hur gör man för den som nu sitter och funderar på, just det, jag måste faktiskt gå och rösta. Går det till på samma sätt ungefär som i de vanliga allmänna valen?
Ja, det gör det. Man har ju fått... Vi som är medlemmar då har fått våra röstkort hemskickade. Mm. Och skulle man nu ha slarvat bort det eller åkt ut med reklam eller annat, så går det att ta med sitt ID-kort och så löser man det i röstningslokalen där. Mm. Så att absolut, man kan säga att det är väldigt likt ett ordinarie val.
Enkelt, smidigt, skönt. Ja, då hoppas vi på ett högt valdeltagande helt enkelt. Men på tal om det, varför är det viktigt egentligen? Vad spelar det för roll om man som en vanlig passiv medlem i Svenska kyrkan kanske är lite troende men inte sådär jätteaktiv i kyrkan? Varför är det viktigt?
Jag tycker vi var inne på det lite innan här, att det är starka krafter idag som vill vrida klockan tillbaka och gå mer åt det högerkonservativa hållet. Och där har vi, det är utifrån egentligen det här med värdegrund som jag var inne på, att det är att rösta för alla likas värde och rätt, skulle jag säga, är en viktig del. Att vi har en jämställd kyrka och att den ska motverka diskriminering. Sen är det andra, alltså det är de här grundläggande värdena. Sen finns det andra delar, givetvis kopplat till utövningen i form av att det är en plats där alla kan vigas oavsett sexuell läggning och så vidare. Och att alla präster ska vilja viga alla, det är en viktig del. Men sen finns det helt andra delar som man inte får glömma. Kyrkan är en enormt stor arbetsgivare. Det ska vara schyssta anställningsvillkor för alla anställda inom kyrkan. De är en väldigt stor upphandlare. Och en grej som många kanske inte vet är att Svenska kyrkan lyder inte under lagen om offentlig upphandling. Utan de kan faktiskt ställa lite mer långtgående krav än vad vi kan göra som kommun exempelvis. Och då en viktig grej för mig som facklig är det här att ställa krav på kollektivavtal. Och där tycker vi det är viktigt både för de direktlevererande leverantörerna men också för underleverantörer vill vi som socialdemokrater driva på. Och det är en viktig fråga. För det får ju fullverkningar i det långa loppet. Så precis. Det är exempel på frågor som påverkar det här valet.
Precis, det är väl ungefär som lite kan man säga som det du håller på med annars, kommunpolitik.
Alltså, absolut.
Kommun är också en ganska stor aktör som påverkar marknaden. Eller som ett större företag för den delen också. Man har många anställda och man ser till att köpa varor och tjänster av andra företag som behandlar sina anställda schysst. Och man behandlar sina egna anställda schysst. Ja, men då påverkar det övriga marknaden, sätter en press. Och gör du framförallt om du gör motsatsen, ja, men då sätter det en press på folks löner neråt. Jag läste häromdagen att bara inom Kommunal, som ju man vanligtvis kanske, det är ju Sveriges största, eller åtminstone LOs största fackförbund, kanske Sveriges enskilt största förbund också, inte helt säker, det kan du berätta med Jonas, men de har ju, det förknippar man ju vanligtvis med kanske äldreomsorgsarbetare och just som namnet antyder, kommunanställda, men det är faktiskt hela 6000 kommunalmedlemmar som jobbar för Svenska kyrkan, och jag kan tänka mig ytterligare några tusen om man räknar in alla de tjänster som kyrkan köper in, och det är klart att vem som styr kyrkan påverkar deras vardag, att de får drägliga arbetsvillkor, att de får jobba tryggt och med bra arbetsmiljö. En annan fråga jag har tänkt på som jag tycker är viktig, det är klimatet. Och det kan man ju undra hur tusen kyrkan hänger ihop med klimatet. Men dels är det ju så att Svenska kyrkan äger väldig massa skog, en viktig resurs för klimatet, hur man hanterar den på ett bra sätt. Sen har ju kyrkan också en hel del, precis som man har biståndsarbete, så har man en del långsiktigt klimatarbete, olika slag, olika hjälpinsatser man gör för att hjälpa till med att ställa om hållbart. Och det vill ju bland annat Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige avveckla.
Mm.
Och där är Socialdemokraterna garanten för att behålla det.
Mm.
Så det finns många skäl.
Verkligen.
Ja, det är. Så att jag tänker att vi kommer säkert återkomma till några fler, men det känns som att det börjar bli dags för lite musik. Vi kör Like a Prayer, Madonna kommer här. Och precis som en prayer vill jag verkligen be er alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att komma ihåg att rösta i kyrkovalet nu imorgon den 19 september. Du lyssnar på A-radion i Partille närradio som spelas in den lördagen den 18 september. Möjligtvis lyssnar du på reprisen och då har du förmodligen redan röstat i kyrkovalet och bidragit till en socialdemokratisk valseger. Så stort tack för ditt stöd. Jonas Athenius, vi pratade lite här innan om varför det är viktigt att rösta i kyrkovalet. Jag tänker en sista grej som jag också tycker är viktig att få med är jämställdheten i kyrkan. Kyrkan som en så pass stor men auktoritet i någon mån, liksom andligt och kulturellt och politiskt och en viktig aktör i hela samhället, har ju en påverkan i jämställdhetsfrågor. Det handlar bland annat om hur man, dels som vi var inne på lite tidigare här, ser på vigsel av hbtq-personer, men också hur man behandlar typ kvinnor inom kyrkan. Det har inte alltid varit självklart att kvinnor ska få vara präster. Det finns än idag väldigt många församlingar som aldrig haft en enda kvinnlig präst. Vad tänker du? Är det jag kan tänka mig att vissa ändå tänker, men det där är väl gamla frågor. Sånt där har man väl gått vidare från. Varför håller de på och tjatar om det?
Nej, men jag tänker att det är ju så här att det tar aldrig slut någonstans, utan det krävs hela tiden progressiva krafter som står upp för de här grundläggande värderingarna som vi varit inne på med exempelvis då, i det här fallet då jämställdhet.
Mm.
Och det är inte bara givetvis då att man ska kunna viga oavsett liksom sexuell läggning och så vidare, utan det handlar också om exempelvis kvinnliga präster, att det är så givet att det ska vara så, men att vi behöver stå upp för det och visa på att det är det som gäller, punkt.
Mm.
Finns inget annat, och även om det då finns vissa krafter här som kan tycka att nu har det gått för långt, och det har det inte gjort.
Mm.
Utan här behöver vi vara en stark kraft, en progressiv kraft som står upp för de här värdena, och det gäller både kyrkans egna anställda, men det gäller också i dess uppdrag, så att säga. Då.
Mm, mm. Och jag tycker det där är värt att belysa också utifrån vilka andra som ställer upp i kyrkovalet. Dels har vi Sverigedemokraterna och AFS. Man behöver inte googla jättelångt för att hitta vad de vill göra i de här frågorna. Och varför det är också viktigt då att ha en stark motkraft i form av Socialdemokraterna. Men faktiskt även de så kallat partipolitiskt obundna grupperna i Svenska kyrkan. Den största är väl till exempel POSK som de heter. Men det finns också en grupp som heter Frimodig kyrka. Den är ju djupt konservativ. Alltså den har en väldigt konservativ teologisk syn. Och som också påverkar hur de skulle sköta kyrkan. Det är alltså. Så att det finns ju grupper som låtsas som att de inte skulle vara politiska, men att du inte är kopplad till ett parti och öppen med ditt varumärke och med dina värderingar, inte en garanti för det är som att köpa grisen i säcken någonstans, medan röstar på Socialdemokraterna så vet du vad du vet att du får en kyrka som styrs av värderingar som jämställdhet, solidaritet. Du vet att Svenska kyrkan kommer fortsätta vara den kanske viktigaste aktören i hela Sverige när det kommer till välgörenhet och socialt arbete. Du vet att vi kommer fortsätta att viga samkönade par och så vidare och så vidare. Så återigen, jag vill verkligen uppmana alla att rösta i kyrkovalet. Nu om du lyssnar här i direktsändning så är det alltså imorgon senast som du kan rösta.
Och bara ett tillägg där också rent praktiskt. För ibland är det, jag vet, jag har varit ute och kom precis från min hemmaplan, Torslanda torg, och stått här på förmiddagen och man får frågor var någonstans röstar man och var och så vidare. Jag kan bara uppmana dig att svenskakyrkan.se har en väldigt bra hemsida. Det är jätteenkelt att gå in, slå in sin adress, pang, så får du upp exakt var din vallokal är, exakt där du bor. De har gjort det väldigt pedagogiskt och bra. Så svenskakyrkan.se, och så söker du direkt där när du kommer in där på var du ska rösta.
Grymt. Vi ska gå vidare till att prata om lite andra ämnen också idag. Men vi kommer fortsätta med en del musik på kristet tema, tycker jag. För att det finns så mycket bra där. Och det är för sällan vi spelar den. Så här kommer Jesus is Lord med Kanye West. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, och vår gäst Jonas Athenius. Vi spelar in lördagen den 18 september. Vi har precis pratat lite om kyrkovalet. Jag tänkte att vi ska göra en liten avstickare också och prata om det du annars håller på med, Jonas. Kommunpolitik. Du skrev nyligen, för nästan en vecka sedan, förra söndagen i Göteborgsposten, en debattartikel tillsammans med dina kollegor som handlade om invandringspolitiken, där ni förde fram flera förslag som ni tycker är viktiga att politikerna på riksplanet tar hand om. Och det handlade, om man ska sammanfatta väldigt kort, om bland annat att man ska få ordning på EBO-lagen, en fråga du har drivit länge. Vi kommer gå in lite mer på vad den innebär, och sen även att man på något sätt behöver ta itu med EUs fria rörlighet så att den funkar så som det är tänkt, att det finns flera brister i den idag. Om vi börjar lite i EBO-lagen. Vad är EBO-lagen för den som inte känner till det?
Ja, men EBO-lagen är en lagstiftning egentligen som ger människor som är under asylfasen framförallt, alltså när man då väntar på sitt uppehållstillstånd, så har man rätt att bosätta sig var man vill. Mm. Staten kan har en grundläggande skyldighet att anvisa ett boende på en sån så kallad anläggning, ABO kallar man det, anläggningsboende. Mm. Men man kan tacka nej till det och bosätta sig om man kan på egen hand.
Så helt enkelt den som har möjlighet att lösa ett eget boende får bo var man vill?
Precis.
Är inte det schysst då? Är inte det bra?
Det låter ju ganska bra om man bara bollar det så här, men vi vet också att i det läget som idag, inte minst i den bostadsbrist vi har idag, så förvärras det än mer. Och det gör ofta att du flyttar in hos redan befintliga familjer. Hos på något sätt kanske någon känning, någon släkting, eller på något sätt du har en koppling. Mm. Du kanske har en trerummare där redan bor en familj. Och så flyttar in ytterligare en familj och så är man plötsligt kanske 8-10 personer i en trerummare. Mm. Det blir helt orimliga förutsättningar. Och ser man detta också framförallt ur barnens perspektiv, som ska klara läxläsning och skolgång och annat, så blir det fullständigt ohållbart. Mm. Så vi vill ju, från Socialdemokraternas sida, vill vi ju riva upp den här lagstiftningen, och vi har velat länge. Jag tror det är 2009 tror jag vi fattade det beslutet, så det har inte funnits politisk majoritet i riksdagen för att göra det. Men som parti så vill vi riva upp den lagen.
Mm. Det finns väl också en risk att man att människor utnyttjas, är det någonting som du påpekar i den här texten?
Nej, men absolut, det gör det ju. Och tar man bara kopplat till bostadsmarknaden idag, med då, om man då inte hittar, det kan finnas med svartkontrakt, du hamnar i oriktiga hyresförhållanden och så vidare. Det är ett exempel just kopplat till bostad då. Mm. Så där har du en tydligt exempel. Mm. Men sen är det ju också så att i grunden handlar det om då på sikt också de människor som då får uppehållstillstånd och får stanna i landet och får då ett uppehållstillstånd, som sagt. Där är det också viktigt att vi hittar modeller där vi också bryter segregationen. Mm. Och att vi vet också att de här bostäderna ofta som man då hamnar i, om man väljer själv, de ligger oftast i våra förorter, och i Göteborgs räkning oftast i de utsatta, särskilt utsatta områdena som är redan hårt belastade och där vi verkligen behöver jobba med integrationen. Och där kan man säga, där är det fullt, om man får uttrycka mig på det sättet, där är det. Och där måste vi från politiskt håll också jobba med boendesegregationen.
Mm. Och hur gör man det? Hur gör man för att bryta utvecklingen? För nu har vi haft en utveckling de senaste decennierna egentligen, där andelen utrikesfödda och också andelen med två utrikesfödda föräldrar i dessa områden bara ökat och ökat. Det vill säga enkelt uttryck, segregationen har blivit större. Mm. Så, och hur vänder man den utvecklingen?
Ja, den är, egentligen handlar om väldigt, väldigt konkreta. Det diskuteras ju väldigt mycket kring de här frågorna. Och det är, ibland rör det upp känslor på olika sätt. Men egentligen i botten så är det... Det är inte rocket science som jag brukar säga, utan det handlar om att man, vi från i vårt fall kommunens sida, när vi tar vårt ansvar och tar emot de då nyanlända som då får uppehållstillstånd, om vi pratar den delen, ja då behöver vi också helt enkelt placera människor i områden som då inte är utsatta eller särskilt utsatta. Mm. Och där har vi i Göteborg, och det är också en politisk fråga då, men där har vi exempelvis en stark allmännytta. Nu vill vi göra det i samverkan med privata hyresvärdar också givetvis, men vi har en stark allmännytta och vi har mycket bostäder runt om i stan, och då vill vi också göra så att vi helt enkelt placerar människor. Och då kommer vi också åt exempelvis det här med skolsegregation.
Allmännytta är då, för den som inte vet, det är alltså kommunala bostadsbolag eller hyresbolag, typ Partillebo, Poseidon.
Ja, Förbo, alla de här olika.
Precis.
Precis.
Mm. Ja, just det. Alltså, du tänker att man bör använda det, att man har det verktyget för att helt enkelt sprida ut folk mer, om jag förstår det rätt.
Ja. Mm. Så är det. Och där ser jag också ur ett barnperspektiv. Vi vet att de barn då som får en placering utanför de här områdena börjar i skolan ihop med det svenska som modersmål är det dominerande i majoritet. De får mycket bättre förutsättningar att ta till sig språkligt, men också utbildningsmässigt. Och få mycket bättre förutsättningar framigen, så att säga. Så att det är, vi har allt att vinna på det.
Jag tänker vi ska prata lite mer om den här frågan, för den är väldigt intressant och inte helt enkel heller. Men vi kör lite musik, och jag tycker vi fortsätter på det kristna temat så att inte folk som lyssnar glömmer bort att det är kyrkoval imorgon den 19 september som man såklart ska rösta i. Här kommer Water med Kanye West. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström och Jonas Athenius. Vi spelar in den lördag den 18 september. Kanske att du lyssnar på reprisen nu nästa vecka istället. Och då har du precis, då har du redan för några dagar sedan röstat i kyrkovalet. Men för dig som lyssnar idag, så kom ihåg att rösta idag. Vi ska fortsätta prata lite om, tänkte jag, om den debattartikel du hade här om veckan, Jonas, om invandringsfrågan, där du hade lite skarpa inspel till de nationella partierna, så att säga. Dina partikamrater och andra partier, framförallt kanske på nationell nivå. Vi var inne på lite här innan. Som du sa, så behöver man hitta sätt att sprida ut nyanlända så att de inte fortsätter koncentreras till ett par redan segregerade och ofta väldigt, ja, men rent krasst fattiga och otrygga områden. Väldigt hög arbetslöshet, hög kriminalitet, hög social problematik. Att då fortsätta placera nyanlända i dessa områden är inte hållbart. Men som vi var inne på lite kort för musiken här, så nämnde du att du tycker man då bör använda de kommunala bostadsbolagen för att se till att fixa bostäder istället utanför dessa områden. Jag tänker, är inte det ändå lite, ger man inte folk en förtur? Det finns ju många andra som drabbas av bostadsbristen, och att blir inte, finns inte risk för att man skapar gräddfiler?
Ja, det finns en risk. Det beror lite på hur man hanterar den här frågan. Att säga att vi placerar nyanlända utanför utsatta, särskilt utsatta områden som i Göteborg, det tycker jag inte är en gräddfil. Tvärtom, det är ett väldigt viktigt så att säga, verktyg i vår integration. Mm. Så det är ett konkret förslag hur vi skulle kunna ha ytterligare ett verktyg i den verktygslådan. För ibland tycker jag det är lite skralt med verktyg just. Det pratas, alla tycker mycket. Men vad gör vi faktiskt? Och här är ett konkret förslag där vi faktiskt kan göra någonting och kommer göra verkan på riktigt. Mm. Sen är det ju naturligtvis det här med, det har varit en diskussion kring kontrakt. Hur länge ska kontrakten löpa och så vidare. Och där har vi ju grunden. Så är det ju, så är man hemlös, så är det ju ytterst vår socialtjänst som gör en myndighets, alltså det är ju myndighetsutövning och en bedömning. Mm. Där man tar alla beaktningar. Alltså det finns ju människor av olika skäl, inte bara nyanlända som är hemlösa. Det finns barnfamiljer som är hemlösa av olika skäl i en kommun. Och då får man ju göra en bedömning. Det kan inte vara så att säga, den goda viljan från en politiker eller politiska partier som ska avgöra, utan det är myndighetsutövning. Mm. Sen har vi tankar, vi har ju motionerat kring detta. Vi ser väl att om man då är med och bidrar så att säga, utifrån sin förmåga. Det är ju så här att du bedöms utifrån socialtjänsten om du står till arbetsmarknadsförfogande. Mm. Och gör du det och bidrar i utbildning, primärt ofta så är det ju svenska i första liksom, men också kanske du kommer in i någon form av utbildning med språkstöd och så vidare, du är med och bidrar där, ja då har vi ju också sagt att prio för oss är just barnfamiljerna, och att vi då också ska kunna förlänga kontrakten vi konstaterar, motprestation som vi säger. Och då finns också möjlighet här med prio just för barnfamiljerna att kunna förlänga kontrakt. Så det är ett steg att ta detta ytterligare en bit vidare på vägen så att säga.
Okej, så bara för att sammanfatta då för lyssnarna, så om jag förstår dig rätt så är det ditt förslag är att man ska se till att inga nyanlända placeras i redan utsatta områden. De får bostäder någon annanstans. De bostadskontrakten är tidsbegränsade, så att det är alltså inte någon form av gräddfil, utan de är tidsbegränsade. Däremot med ett undantag, och det är barnfamiljerna. Och då för barnens skull så kan man, när föräldrarna pluggar eller jobbar, då förlänga.
Precis. Mm. Och det är vårt förslag. Nu är det ute på remiss som det heter. Nu tittar man från förvaltningens sida. Vi kommer under hösten här, kommer säkert anledning att återkomma också här hos dig Ruben här kring den här frågan. Men den är just nu under utredning.
Mm.
Och så får vi se om det eventuellt vad som kan behöva skruvas. Nu har vi skickat ut det till tjänstepersonerna som får titta på detta.
Mm. Varför är det viktigt att ha särskilda regler just för barnfamiljer?
Nej, men vi vet att barnfamiljerna och barnen, alltså det, förutsättningarna för våra barn, det ger så mycket vidare i livet. Och för mig ligger alltid barnen i första hand. Så alltså jag försöker alltid ha med det man kallar barnperspektivet, alltså barnens bästa in i en diskussion. Och det är en väldigt viktig del i detta. Och vi vet också att får man sin skolgång i en skola där du har en blandning av elever och där du har svenska är ett naturligt inslag i skolan så att säga. Och många utav barnen har svenska som modersmål. Ja, det blir så mycket lättare för de barnen att få en god utveckling i sin utbildning. Och inte minst i det svenska språket, vilket genererar sådana positiva följdeffekter vidare i livet sen mot arbetsliv och så vidare.
Precis. Och det är ett sätt att helt enkelt, det är en prioritering kan man säga, för att långsiktigt bryta segregationen.
Absolut. Och sen viktigt att säga också det här med, jag tänker föräldrarna, för det här är en fråga jag har jobbat med innan också, just det här med att få föräldrar i självförsörjning, som också betyder mycket att barnen ser sina föräldrar gå till ett arbete, tjäna sina egna pengar. Alltså det blir också en effekt på det. Det vet vi också forskningsmässigt att det har betydelse. Mm. Och där jobbar vi också mycket just med föräldrarna, att just komma i självförsörjning.
Yes. Vi kör en låt så ska vi fortsätta diskutera detta. Här kommer When Jesus Comes Calling For Me med Dolly Parton. When Jesus Comes Calling For Me med Dolly Parton. Och Jesus Comes Calling For You, för att det är kyrkoval imorgon den 19 september. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig Ruben Malmström och vår gäst Jonas Athenius, Socialdemokraterna. Ja, du lyssnar åtminstone på det. Vi spelar in den 19 september. Det kan ju vara så att du lyssnar efter kyrkovalet. Men om du lyssnar nu så gå och rösta antingen i din förtidsröstningslokal eller imorgon på valdagen. Vi ska fortsätta prata om det vi snackade om tidigare, nämligen hur man ska bryta segregationen i våra, och då framförallt kanske i våra storstäder, men även andra ställen som har områden, förorter i regel med en väldigt hög andel arbetslösa, låginkomsttagare och utrikesfödda. Hur bryter man den utvecklingen? Och du var ju inne här före låten Jonas på hur viktigt det är med de kommunala bostadsbolagen, att man kan använda sig av det som verktyg för att bryta segregationen. Ser du, alltså Göteborg har ju ganska stark allmännytta. Men den är inte helt ohotad som jag förstått det, utan det är så att det ligger förslag från högerpartierna om att faktiskt sälja ut delar av den. Skulle inte det göra att dina förslag ganska svåra att genomföra?
Så blir det ju, och här har vi en tydlig konflikt mellan oss och högerstyret i Göteborg. För att börja i den ändan där du börjar här nu Ruben, kring att våran allmännytta, alltså, och de kommunalt ägda hyresrätterna är en viktig motor, så kan jag bara bekräfta det, att det är en viktig motor. Man har en väldigt viktig roll i framförallt då våra utsatta, särskilt utsatta områden, som en kanske en av de viktigaste aktörerna vi har på plats. Och det säger jag inte bara för att jag liksom allmänt tycker så, utan det har vi också bevis på. Man kan titta, vi har ett bolag i Göteborg som heter Gårdstens Bostäder som har jobbat långsiktigt, vi pratar alltså 20-årsperiod tillbaka i princip, med långsiktiga insatser. Man har jobbat nära sin befolkning och är ju faktiskt ett av de områden som åkt ner från polisens särskilt utsatta lista. Och det är ett positivt exempel hur man har jobbat tillsammans med liksom, man finns på plats liksom 24/7, man har sitt kontor på plats där ute och jobbar. Dessutom man har till och med boende in i styrelsen och så vidare, så att man gör de boende väldigt delaktiga. Och vi kan se idag, titta i Gårdsten idag, ett område som vi för 20 år sedan i princip rev delar av. där det finns en satsning om man satsar de privata inne idag och det byggs som aldrig förr. Och det är inte hyresrätter primärt. Det byggs hyresrätter också, men det byggs bostadsrätter, det byggs vad heter det? Egna hem, det byggs seniorbostäder, vi bygger ny skola. Alltså det är framtidstro och det satsas och det är byggkranar som på första gången på 40 år som bygger, när de stod där sist och rev dem för att lyfta ner element. Nu byggs det i Gårdsten. Och där har vi en modell. Den modellen vill vi införa. Och vi, det är ju också AB Framtiden alltså som är vårt moderbolag för alla de hyresrätter i Göteborg, det vi kallar allmännyttan, vill införa detta i två andra områden i Göteborg, Biskopsgården och Tynnered. I princip kopiera modellen som vi vet fungerar. Men det får nej i fullmäktige från högerpartierna. Och som motförslag, de avstår det bara rakt av, och som motförslag så vill de gå vidare med ett förslag där de vill starta igång ombildningar i områden i Göteborg där hyresrätten dominerar. Och det är ju typ hela Göteborg. Det. Och nu pratar vi inte förort. Nu pratar vi hela centrala delarna, mellanstad, hela staden.
Det låter nästan som en lite parodi på marknadsliberala partier. Alltså, just att tro att skjutningar i Hammarkullen skulle få sin lösning genom att man börjar ombilda en massa lägenheter i Haga.
Nej, men det är helt otroligt. Och precis det du sa nu, den frågan har man ju ställt, man får ju inga svar på den frågan från högerpartierna i det här fallet. Mycket, mycket märkligt. Och det är deras svar. Och dessutom idag i bostadsbristen i Göteborg, vi pratar mycket om att bygga billigt. Nu är det de billiga hyresrätterna som åker också. Ni vet de som är byggda kanske 60, 50, 60, 70 år sedan till och med. Som vi har en vettig, som är nedskrivna och så vidare. Som vi har en vettig hyra på. Det är klart att de kommer åka. Och här finns det människor också som har kapital och kan köpa. Så det är dessutom rea ut dem, har jag också sagt. Så att det är ju... Det är så.
Ombildning bara då för den som inte är med. Alltså det innebär att du tar en hyresrätt. Eller oftast är det väl ett helt hus av hyresrätter i regel då som du tar. Kanske till och med flera hus. Och så gör du om det till bostadsrätter. Så att den som kan får köpa den då och äga den. För den som inte kan så är det synd. Du får hitta något annat ungefär. Oftast erbjuds man väl någonting någon annanstans. Men du tvingas åtminstone flytta i regel. Och det är lite det som är problemet med det hela. Det är verkligen intressant sätt att försöka få bukt med brottslighet. Jag tror kanske inte att Ali Khan-familjen direkt skakar av nervositet när de hör att de styrande högerpartiernas förslag för att motarbeta dem är att börja sälja ut lägenheter. Tvärtom så läste jag faktiskt en debattartikel av Fastighetsägarna, det är alltså helt enkelt Fastighetsägarnas branschorganisation, intresseorganisation, som ju inte direkt är kända för att vara några vänsterspöken så att säga, utan de driver sina intressen och har en väldigt stor sakkunskap inom sitt område, och där de i GP här en veckan kritiserade styret för just detta, att det är inte bara det att det är verkningslöst mot kriminalitet att ombilda hyresrätter, det kan till och med vara så att det i värsta fall är direkt skadligt, för att i områden där folk har väldigt låg inkomst, de som har möjlighet att köpa loss sin lägenhet där är till stor del typ kriminella, folk med kriminell koppling, vilket gör att de kan få kontroll över fastigheter, så får de ännu större kontroll över bostadsområden. Så det är att börja i fel ände helt enkelt. Men är det inte ändå en vettig poäng, tänker jag, att just det här att man... det är områden, ofta utsatta områden är ofta områden med väldigt många hyresrätter. Finns det inte en poäng då att som man till exempel fått till i Gårdsten, att man behöver större blandning, att det är väl bra om det finns bostadsrätter också?
Absolut, jag instämmer i det, och vi driver från Socialdemokraternas sida att vi ska ha en blandad stad, och i de här områdena där vi har mycket hyresrätter, där vill vi gå fram och bygga dels bostadsrätt men också småhus. Trädgårdsstad, vackra fina hus liksom, och där det finns en blandning så att man just det här utbudet finns, och tvärtom. I våra villatäta och där vi har mycket bostadsrätt och villor, där vi gör tvärtom. Där har ju för övrigt högen gått ut med liksom det är stopp för hyresrätter. Vi hade ett område nu ute i Frölundområdet utåt Fiskebäck till vi ville bygga. Det blir tvärstopp hos Alliansen. Det ska inte bli ett nytt Frölunda torg, tror jag. Det byggnadskommunalrådet Tampus Magnusson sa, så att det här är ju anmärkningsvärt, ska jag säga. Det funkar inte då.
På tal om Hampus Magnusson, jag måste bara göra ett litet instick och gratulera honom till att han vann Moderaternas interna provval nu, där han ju faktiskt till och med slog ut kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson med ganska bred marginal. Så att, grattis till Hampus för ett bra internval. Men nog om det. Jag tänker att, precis det, alltså... just det här med att bygga blandat. Jag är själv uppvuxen delvis i Rannebergen, som väl kanske lite kan beskrivas nu mer som, sorgligt nog, som gårdstens motsats. För att när jag växte upp där, vilket väl var en, jag tror det var drygt 10 år sedan, ganska exakt, som jag flyttade därifrån. Och då var ju Rannebergen lite den delen av Angered som var liksom det mer välmående området, om man ska säga, eller ett av dem i alla fall. Jag bodde själv i ett hus vid en liten sjö med skog precis bakom. Ganska blandad befolkning. Skulle jag tippa att det var en ganska representativ andel utrikesfödda, och de var i regel alltså folk som hade det bra, tryggt, och liksom, nej, det var trevligt liksom. Jag trivdes med att bo där. Sen så har man utvecklingen gått åt fel håll, tyvärr, eftersom man inte har satsat på just det och fortsätta bygga och få in en större blandning, så har man ju dels har den lokala mataffären lagt ner, vilket sen har lett till en nedåtgående spiral. Simhallen har lagt ner. Numera finns jag tror att när jag bodde där fanns liksom frisör, och det fanns en kyrka, och det fanns massa liksom. Det fanns ett levande centrum där i någon mån. Det gör det inte längre. Nu finns det bara en lokal pizzeria. That's it. Och det är just den, alltså, när väl ett område börjar få känslan av att det här är under avveckling, det här har sett sina bästa dagar, då är det helt avgörande att du går in och aktivt vänder den utvecklingen. För det måste ju faktiskt inte vara så. Typ Gårdsten. Där har man visat att det måste inte vara så. Vi kan faktiskt, det finns faktiskt bra saker som gör att folk vill bo här, om vi bara tar retur med de här problemen. Typ kriminaliteten, otryggheten. Att det kanske kan vara lite sunkigt på vissa håll. Att det kan kännas lite skräpigt. Vi ser till att folk är, att det är liksom en väldigt, väldigt stark skötsamhetsnorm i området. Vi ser till att det är liksom bra belysning. Det är tryggt. Det är fint. Folk tar ansvar för sitt område. Det finns affärer och saker att göra. Ja, men då blir det ju motsatt effekt. Då blir det liksom att folk, det är ett område som folk vill till och se upp mot. Och det är val vi gör, helt enkelt. Det är väl vad jag vill säga någonstans.
Och där kan vi vara väldigt delaktiga. Det är det jag menar. Där är vi en stark motor i de här områdena. Vi påverkar ju. Det är politik. Ja. Det är vi som kan sätta vad är det som ska gälla här?
Ja.
Och det är politisk styrning. Ja. Och det blir så viktigt, inte minst då i våra utsatta, särskilt utsatta, om vi nu ska hålla oss till de områdena, kring att skapa blandad bebyggelse, att det finns en tilltro fram på att man satsar. Du var inne på det här med sköts, alltså att hålla rent, snyggt, buskage, alltså allt vad du vill. Nolltolerans mot nedskräpning och så vidare. Alltså hålla hög nivå. Och det ska jag säga, där är vi generellt väldigt duktiga i våran, oavsett om det är bostadsbolaget på sig, de familjebostäder går sig, alltså så. Vi har en hög nivå och vi jobbar väldigt mycket med de här delarna idag. Och det betyder väldigt mycket. Men som sagt, vi behöver ta ytterligare ett steg, och då behöver man specialisera sig på sina respektive områden. Men just där nu, vi får se. Frågan är ju inte avgjord i fullmäktige, men hoppet överger ju aldrig. Så man, vem vet, kanske kan man få alliansen att vända så här.
Ja, ibland händer det faktiskt att politiska motståndare lyssnar på goda argument. Tyvärr har vi aldrig sett det ske i fråga om ombildningar och hyresrätter, men det är någon gång ska den första. Så att, ja, vi kör lite musik, tycker jag. God is in the house med Nick Cave and the Bad Seeds kommer här. God is in the house med Nick Cave and the Bad Seeds. En annan som är in the house är Jonas Athenius, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Göteborg, som är med oss idag i A-radion här, Tartille Närradio. Vi snackade lite här för er som nyligen tillkom till programmet och vill lyssna, så snackar vi lite om segregation, otrygghet. Det har ju varit en del debatt om de här frågorna nyligen i Göteborg, och det är väl en ganska oroande utveckling, får man säga, på många sätt. En sak som togs upp, som varit mycket i fokus nyligen, är inte bara Göteborg egentligen, utan i andra organisationer också, men i synnerhet i Göteborg, att det finns stora problem med tystnadskultur när det kommer till just de här frågorna. Det kommer en rapport som visar bland annat att personal som jobbar i utsatta områden inte vågar berätta om problem med kriminalitet, hur människor, invånare inte vågar anmäla problem. Man är rädd, dels för att man är rädd för hot från andra kriminella, att man tystas, men också att man är rädd för att inte bli hörd av sina chefer, att man ses som ett problem. I värsta fall till och med att man är rädd att man kommer, det finns folk som vittnar om att de har upplevt att de avfärdas som främlingsfientliga för att man har lyft problem i framförallt invandrartäta områden med kriminalitet, just i syfte att kunna förbättra situationen i de här områdena. Och hur reagerade du när du fick den här rapporten, Jonas?
Ja, men det är ju rätt beskrivet där, Ruben, och vi fick ju den här precis efter sommaren. Att det funnits en form av tystnadskultur, det har vi nog, skulle man säga, till mans, vi som är politiker på den nivån jag är i alla fall, stött på innan.
Mm.
För min egen del har det varit mycket kopplat kanske till mer generellt kring arbetsmiljöfrågor.
Mm.
Där man pratat med fackliga organisationer som har fått en bild, men när man fått liksom tjänstutlåtande och upp på kommunstyrelsenivå så har det varit en annan bild i de beskrivningarna.
Så
ett område där jag personligen har stött på det. Men det som var skillnaden i den här rapporten, det var ju att den hade ett mycket... Man har pratat med flera olika förvaltningar. Man har haft ett särskilt fokus på utsatta, särskilt utsatta områden.
Mm.
Och det är klart, volymen som jag uppfattade så var det också mycket, alltså våra socialförvaltningar.
Mm.
Och som jobbar nära ute mot medborgarna i de här områdena. Och slutsatsen egentligen...
Socialtjänsten helt enkelt.
Socialtjänsten. Ja. Ja, men förlåt, bra. Det är bra att du förtydligar för mig. Det är bra, Ruben.
Mm.
Socialtjänsten. Och slutsatsen, kan man säga generellt i den här rapporten för väldigt kort sammanfattning, är ju att helt enkelt kriminella element flyttar fram sina positioner.
Mm.
Och staden i det här fallet backar.
Mm.
Och det är klart det är oerhört allvarligt.
Mm.
När det är ju precis tvärtom. Mm. Det är vi som ska flytta fram våra positioner och de kriminella ska raderas ut.
Mm.
Så att det är ju, den är verkligen tänkvärd. Och det här har ju renderat i en politisk diskussion. Vi var tidigt ute här kring med ett antal förslag. De blev bordlagda delvis eller blev uppskjutet som vi säger då, i vissa nämnder. Men nu kommer de tillbaka. Det är två delar som du också var inne på här, Ruben. Det ena handlar om den direkta akuta situationen. Det handlar om hur vi som arbetsgivare skyddar vår personal.
Mm.
Hur säkerställer vi deras personsäkerhet?
Mm.
Vi har områden idag i staden där uppåt 30% av vår personal, framförallt inom socialtjänsten då, som uttrycker i våra undersökningar att de är utsatts för hot eller våld. Mm. 30%, det är en ofattbar hög siffra. Tänk någon annan bransch.
Mm.
Alltså, det är helt otroligt. Våra professionella medarbetare upplever detta i sin vardag och det måste vi som ytterst som politiker som har arbetsmiljöansvar se till att säkerställa att de känner sig trygga på sin arbetsplats och hitta verktyg för det. Sen finns det den här andra delen. Vi har proffs där ute som jobbar. Jag är helt övertygad att de vet vad de skulle vilja göra och hur de skulle vilja utveckla metoder för att arbeta i miljöer idag som förändras. Mm. Det är tuffare idag. Och de möter andra kriminella element, kriminella klaner, andra saker. Så det är tufft. Men hur får man gehör för det i sin organisation?
Mm.
Och det är uppenbart här att det får man inte.
Nej.
Och dessutom är det så här att i dess yttersta fall, så det finns ju också då i rapporten kring det här med repressalier. Mm. Alltså, det där pratar vi inte om. Och är det så att det inte passar så kanske du ska söka den någon annanstans.
Mm.
Det är fullständigt oacceptabelt och det finns ett demokratiskt problem med detta, därför att vi som politiker får ju heller inte rätt information.
Nej, precis.
Det blir flera led, flera chefsled som det tvättas och när det kommer till oss så är det så polerat så det glänser, va. Men när jag går ut och pratar med de fackliga organisationerna eller medarbetare på det, så får man en helt annan bild.
Ja, och ni ska ju besluta om hur man i praktiken ska använda folkets skattepengar och ska ni då lägga dem på någon form av åtgärd så måste man ju ha på fötterna och fakta och får inte ni till er då rätt problembeskrivning så blir det väldigt svårt att veta hur man ska prioritera de skattepengarna.
Oerhört viktigt.
Men hur då rent konkret, nu har man hamnat här, hur gör man för att vända det?
Ja, det första man måste göra är att lyssna på våra medarbetare som möter det. Vad är det för problem de möter?
Mm.
Och att de får också möjlighet tillsammans med de som jobbar längst ut i linjen. Hur vill man bemöta? Vad behöver vi för verktyg så att säga, för att bemöta de här problemen? Det är nummer ett.
Mm.
Sen är det ju det här, samverkan. Det är ju, vi kan göra vår del på kommunens sida. Med, framförallt socialtjänsten. Men det är ju skolan. Det är flera olika delar som vi har hos oss. Allmännyttan är också en viktig del. Vi pratade om innan här. Alltså våra hyres... Ja, allmännyttan. Men det är också samverkan med polisen och så vidare. Så att det här är ju flera delar i det. Men vi sa också, vi kände nu från Socialdemokraternas sida att under en temporär, alltså under en begränsad tid, så behöver vi också ge möjlighet för en liksom, tredje väg ut till detta på något sätt. Och då har vi ju lagt förslag om en visselblåsarfunktion som faktiskt fick gehör på kommunstyrelsen här i veckan som gick. Där vi fick med partierna på den att utreda vidare en funktion då. Där man känner att nej, det här går inte, jag kör huvudet i väggen, jag når inte fram. Mm. Då ska man kunna anmäla till en extern funktion som kan stötta och så att säga gräva i det ärendet, men också direkt rapportera vidare till politikerna. Och det var ändå glädjande att vi nu har tagit ett steg i den riktningen. Jag tror att det är viktigt att göra, tyvärr får jag säga, det är under en begränsad tid, för normalt sett vill man ha en linje som är transparent, som funkar, där information både upp och ner inte tvättas. Men det är ett förslag som faktiskt nu har gått igenom i det här ärendet.
Det finns väl redan en visselblåsarfunktion för typ korruption och mutor och liknande, men här är det alltså något annat det handlar om.
Ja, det är, man kan säga en ny gren på den funktionen där man jobbar med arbetsmiljöfrågor, med ledarskap, alltså mer en HR-inriktning, alltså personalinriktning. Det är en annan typ av kompetens som behövs för att ta emot de tipsen.
Yes. Ja, jag tänker vi ska köra lite musik och bara så att inte våra lyssnare glömmer bort att det är kyrkoval den 19 september, det vill säga imorgon för er som lyssnar i direktsändning, så kör vi Bär ut mig, kära Jesus med Fredrik Wadling. Bär ut mig, kära Jesus med Fredrik Wadling. Och strax innan det är dags för Moderaterna, som jag misstänker kommer sända efter oss att bära ut oss, så ska vi prata lite mer om den debattartikel du, Jonas, skrev häromdagen, eller nu förra söndagen, va, om invandringspolitiken och vad du tycker behöver störas upp där. Vi har redan avhandlat ett par ämnen, men en del som det tycker jag i alla fall allt för sällan pratas om är just arbetskraftsinvandringen, som du nämnde i den här debattartikeln. Varför är den ett problem? Och vad har det att göra med segregation egentligen? Det är ju folk som kommer att jobba.
Så är det. Det är folk som kommer hit och jobbar, men man kan ju fråga sig på vilka premisser de kommer hit och jobbar. Vi vet att mycket av den arbetskraftsinvandring vi har idag är utnyttjad arbetskraft. Vi hade faktiskt ett av de budgetsläpp som regeringen släppte här om i veckan här. Det handlar ju om det vi kallar för arbetslivskriminalitet, och man vill starta upp en ny myndighet just för att bekämpa det. Och det är bra. Mm. Det behövs. Tyvärr får man väl säga då att det behövs, men det behövs. Jag tänker så här, att i grunden ska det vara behovet som styr. Jag kan absolut se att vi har behov av att ta hit kanske inom IT-sektorn och typ av spetskompetens inom olika områden. Och absolut, inga problem. Men går man in och tittar på Migrationsverkets lista kring statistik de senaste åren, vad det är för typ av yrken som man tagit hit. En klassiker är ju bärplockare, den har varit uppe mycket, men så lite mer då som är vardags, som inte är så säsongsbundet, snabbmatspersonal. Det är städare, det är kockar och mitt yrke, alltså hela byggbranschen, snickare, murare, toppar i, de här, i den här statistiken. Och vi vet ju idag att den här typen av yrken, när vi också pratade om integration innan här, och när vi har yrkesutbildning med språkstöd och annat, så är det här viktiga yrken för våra svenskar att komma in i, och också inte minst våra nyanlända svenskar att komma in i. Vi behöver inte ta hit dem.
Nej.
Men ursäkta, men som arbetskraftsinvandring, och här måste vi ha hårdare regler, för att jag vill nog hävda så, jag skulle gå så långt att hävda att det finns vissa branscher, kanske min byggbransch, där man skulle kunna lägga ett stopp för arbetskraftsinvandring.
Ja.
För jag ser inte det behovet.
Nej.
Så att, och det är en viktig del, och det ska man också komma ihåg, att det är inte bara att, de är här och, att man är här och jobbar, man utnyttjas också på marknad. Vi vet också, de fackliga organisationerna, jag har egen erfarenhet som fackligt aktiv inom Byggnads innan, vilka premisser man var här på, hur man undermåliga förhållanden när det gäller anställningsvillkor och löner givetvis, men också hur man bor.
Ja.
Ofta är kyffen, alltså fullständigt vedervärdiga förhållanden man är här.
Ja.
Vi har det inom transportsektorn, alltså det är bedrövligt, och det är klart att här måste vi, det anser jag att vi måste ta tag i hårdare också från nationell nivå, även från min eget parti så att säga, i de frågorna när det gäller just arbetskraftsinvandring.
Nej, arbetskraftsinvandringen är ju faktiskt den numera, tror jag, möjligtvis jämsides med anhöriginvandring, den största.
Absolut.
I alla fall, den är i alla fall med god marginal större än asylinvandringen.
Det är väldigt viktigt att säga, för det blir väldigt fokus på asylinvandringen idag i debatten, men jag tycker den här frågan är så viktig att ta tag i också. För den är en del, och den märks i vardagen ute på arbetsplatserna. Inte minst mina gamla arbetsplatser, så ser man ju då många som kommer hit och man tänker, ja, på vilka villkor är de här, och så vet man att det finns jobb för de som är på hemmaplan.
Ja.
Så att det blir en väldigt, väldigt märklig situation.
Ja, men framförallt tänker det största typ begränsningen, den mest så här konkreta begränsningen på vår möjlighet att ta emot invandrare är just bostadsbristen. Alltså alla människor, oavsett varför man är här, måste ha någonstans att bo. Det gäller även arbetskraftsinvandrare. Jag menar, flyktingar är ju ändå någonstans folk som har flytt för någonting och har ett väldigt starkt behov. När det kommer till arbetskraftsinvandring så är det ju, det kan vara så att det är någonting vi har brist på, men väldigt ofta är det som du säger egentligen bara ett sätt att dumpa löner och dumpa kostnader och rent krasst utnyttja människor. Så varför ska man göra det? Det finns liksom ingenting som, det finns ju ingen förutom ett fåtal typ aktieägare som tjänar på det.
Så är det.
Om man ska vara krass.
Och det här är någonting som drabbar framförallt arbetarklassens yrken. Mm. Jag har som sagt inget emot. Det finns spetskompetens inom viss forskning, utvecklingsyrken. Absolut. Mm. Jag har full förståelse. Det ska vi fortsätta ha. Men när det gäller det klassiska arbetaryrken ska jag säga att där går vår egen befolkning i första hand.
Mm. Yes, det blir en bra grej att avsluta med, tänker jag. Att vi sätter vår egen befolkning i första hand. Jag ska passa på att ännu en gång, även om jag misstänker att ni som hängt med sedan början av programmet är lite trötta på att höra det vid det här laget, men det tål att upprepas. Det är kyrkoval imorgon den 19 september. För er som lyssnar i direktsändning, kom ihåg att rösta. Glöm inte det. Tack, stort tack ska ni ha för att ni har varit med och lyssnat idag. Och vi kommer nog ses mer här i höst, och jag tror att även Jonas kommer säkert dyka upp här igen inom kort. Så stort tack för att ni har lyssnat. Vi avslutar med en låt. Jesus Was an Only Son, Bruce Springsteen, kommer här. Tack.
Tack så mycket.